En podcast från Aftonbladet.
Hej Tone!
Hej! Vad fan var det för jättekonstig röst?
Jag var liksom nere i basen. Hej Tone!
Det kändes som att du var, skulle göra performativ feminism.
Jaså?
Att prata väldigt djupt.
Är det performativ feminism?
Jag vet inte, kanske.
Det är mer, jag jobbar på Dramaten.
Ja, men det är massa sån forskning som har visat att egentligen, alltså att kvinnor pratar typ så en och en halv oktav högre än vad de egentligen gör, bara för att man insocialiserar och gör det.
Att, jaha, du menar att egentligen så har kvinnor lägre?
Egentligen har väldigt många kvinnor mycket lägre röst än vad de använder.
Aha.
Spännande, intressant va?
Jätteintressant. Mm.
Du pratar ju så här hela tiden.
Du Tone, när skrev du en statusuppdatering på Facebook senast?
Jag skrev faktiskt det bara förra veckan.
Vad skrev du då?
Jag skrev, hej, kan någon fucking... Och det här är faktiskt ett meddelande också i podden. Ja, till research till min roman vill jag bli inbjuden till en jävla filminspelning. Aha. Och jag blir inbjuden hela tiden och sen så när jag försöker följa upp, då bara faller personen bort.
Varför det?
Nej, det undrar jag.
Kanske något med dig, kanske inte i dem, kanske är du.
Ja, kanske. Det hade jag inte tänkt på, men tack. Men så att om någon vill bjuda in mig på en filminspelning som någon ska jobba på under våren eller sommaren, snälla, hör av er till mig.
Okej, det var ju tråkigt att Facebook inte funkade så bra för dig.
Ja.
Vad tycker du om Facebook annars?
Jag tycker... Alltså, jag har ju varit väldigt, väldigt, väldigt mycket på Facebook.
Har du?
Ja. Jaha. Jag har blivit viral på Facebook.
Jaså?
Ja. Jag har skrivit jättemycket på Facebook.
Mm, när då? Innan vi kände varandra i alla fall?
Alltså typ innan jag debuterade. Åren innan jag debuterade.
Okej.
Okay. Långa, långa dikter, dagboksinlägg.
Var det din plattform?
Alltså, jag
eller trott, hade du andra plattformar parallellt?
Jag tror att när jag slutade blogga, när man började kunna skriva väldigt långa statusuppdateringar, så började jag göra det.
Mm.
Till exempel min första claim to fame, när en dikt jag hade skrivit blev så viral att Sandra Beijer, Sveriges största bloggare och författare.
Hon är Sveriges näst största bloggare.
Ah, vem är största?
Underbara Klara.
Nej!
Jo!
Är du säker på det här?
Ja.
Okej, fan vad sjukt.
Mm.
En av de största.
Mm.
Skrev ut, och vi kände absolut inte varandra. Skrev ut min dikt och ramade in den och fotade det och la upp i sin blogg.
Wow.
Ja,
fint. Men det var, okej. Men när var det här då? Det var... Sa du det? Nej, vilket år?
Nej, men det var innan jag debuterade, så det måste ha varit liksom 12 år sedan eller sånt där.
Mm. Intressant. Vad tycker du om Facebook idag?
Tycker
att jag är ledande?
Det är typ som en mom and pops shop.
Ja.
Alltså att det är väldigt så... Jag använder ju...
Är du där inne och kikar runt ibland?
Nej, det är jag inte. Jag är där, men jo, jag är jävligt mycket på Marketplace.
Jaha,
det har de gjort väldigt bra.
Det tycker du?
Ja, det tycker okay. Jag. Där, jag trodde att det inte varit för Marketplace. Jag använder inte event.
Nej.
Jag har inte Messenger-appen på min telefon. Mm. Jag... vet du vad jag har hört? Det här är helt sjukt med dig. Ibland när du ställer en fråga och så svarar jag, så är det så här, fan vad coolt. Alltså, vad är det för sjuk, helt meningslös mobbning? Och det här händer så ofta.
Ja, det gör det faktiskt.
Ja, alltså,
att kunna psyka dig, det är inte så lätt alltid att
psyka. Nej, men det är typ så att...
Det här funkar varje
gång. Jo, men det funkar för det är så sjukt att du så att man svarar helt så innerligt på en fråga. Du bara, fan vad coolt. Okej, alltså, det är helt, jag förstår liksom inte... Nej, det kommer eller? Är det coolt att inte ha Messenger-appen?
Tänker jag inte säga.
Nej, exakt.
Okay.
Men,
coolt.
Okay. Men det här ska jag säga en jättesjuk grej. Mm. Alltså, jag får ju man kan få massa... så coolt! Jag får friend request på Facebook. Och då ser man jätteofta att det är så här, vi har jättemånga gemensamma vänner. Men så går man in och kollar på den som friend requestar, så bara, nej men det här är bara något psyk. Men det var då, godkänner alla friend requests. Det är så konstigt.
Ja, det är jättekonstigt.
Typ Erik Rosén.
Han har mycket gemensamma vänner med dig och folk som är lite...
Nej, men alltid när det är något sånt psyk som bara requestar, så bara, okej, den är vän med Erik Hussein. Men okay. Varför godkänner ni alla?
Har du frågat honom?
Gud, jag tog gummi på mitt knä.
Coolt.
Nej, men kolla Karin.
Ja, coolt.
Okay. Använder du Facebook?
Jag har faktiskt inte... Jag använder Messenger.
Till... Ja, gör du. Till vadå?
Till...
Föreningslivet.
Nej, nu gör jag inte det. Nej, men det är som en brevlåda som
jag
öppen.
Jag kan fatta att jag har tuggummi på mitt knä.
Nej, men vad ska vi göra?
Ja, men vänta, kan du bara acknowledge hur sjukt och äckligt det är? Jag har inte tuggat tuggummi idag.
Du måste ha stått på knä. När tvättade du brallorna?
Igår! Jag måste bara tvätta mina händer. Okej. Okay. Vad tycker du om Facebook?
Nej, men... jag...
Är du på Messenger?
Jag är lite på Messenger. Jag har Facebook. Jag hatar ju Facebook.
Ja, det verkar ju inte så på dina aktiviteter.
Nej, jag vet.
Du är så aktiv på Facebook.
Nej, det är verkligen
jo,
inte.
Jo, du postar alla dina radikala texter.
Nej, jag gjorde ett experiment 2 veckor i rad. Att jag postade mina texter som jag skriver för Aftonbladet Kultur på Facebook. Och det blev så mycket engagemang kring det.
Ja.
Så nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Nu har jag inte gjort det.
Det är för att du ragebaitar ju.
Vadå, med mina texter?
Ja.
Okej, okay, det är bara så jag skriver.
Okej.
Okay. Ja, är det ragebait?
Ja, men jag menar när det är så, Musk är en idiot. Alltså det är bra för Facebook menar jag.
Mm. Okej, okay, men du menar att om jag hade skrivit Mark Zuckerberg är en idiot, hade de inte... Hade de viktat
nej, jag tror mer om du hade skrivit typ så här... Om den här dansen du var på, då hade det inte blivit så mycket engagemang.
Nej.
I ett avsnitt från Avexon.
Nej.
Med en gammal
jag kan som testa. Dansar. Jag ska testa. Eller ska jag inte göra det. Men, nej men jag har ägnat mycket tid åt Facebook. Vi har pratat om det tidigare, men jag har skrivit en bok med Martin Jelin om bland annat. Där vi har Mark Zuckerberg på omslaget. När han går med de här VR-glasögonen. Mm. Den klassiska bilden när han presenterar Oculus. Jag kommer inte ens ihåg vilket år, 2017 kanske.
Ja.
Ja. Och han går med dem så här, och alla sitter... Nej, han har inte, men alla andra har på sig sådana Oculus-glasögon. Ja. Ni kan googla min bok, Internet är trasigt. Silicon Valley och krisen för demokratin. Så det är liksom min syn på Facebook. Sen ganska många år tillbaka ju. Att det är en livsfarlig produkt som förstör demokratin. Men ändå använder jag den.
Ja.
Men det har vi ju pratat om i ett minibambini.
Det är som jag, Coca-Cola och McDonalds och att jag flyger.
Ja.
Och att jag hör på sex.
Okej.
Skämt och syro.
Ska ringa Mauricio nu. Ja. Men du, för de andra grejerna är ju inte olagliga, men att köpa sex i Sverige är ju olagligt.
Jag bara menar att det är ungefär lika moraliskt försvarbart som att flyga.
Ja.
Eftersom vi numera ju ska limma oss för de som lyssnade på förra avsnittet.
Ja, det ska vi göra. Inom ett år.
Limma oss.
Ja,
med en Coca-Cola i hand.
Ja, någon slags proviant.
Jag tror jag ska limma mig när du flyger till Berlin.
Okej. Okay. Mm. Var
är Karin? Hon är i planet. Så ligger jag där limmad.
Eller att du limmar dig på den startbanan på Arlanda.
Ja, det är
som
det jag
ska åka
så
ifrån.
Så du bara tittar ut genom fönstret så ligger jag där. Och jag bara, kolla Facebook. Där har jag skrivit till dig.
Vems sida är du på i kampen?
Exakt. Limmad.
Limmad.
Ja. Den här veckan är vi så glada på Café Bambino för att vi har Fotografiska som sponsor. Just nu pågår världens fetaste utställning där som heter Toilet Photo Paper Grafiska av den italienska studion Toilet Paper. Det är ett hypervisuellt och surrealistiskt universum helt utan gränser och måttfullhet. Man kan gå dit till exempel och bada i en pool med bananer. Hur sjukt. Dessutom har Fotografiska en restaurang med en grön Michelinstjärna. Och bokar man middagsbokning i den restaurangen så får man också tillgång till alla utställningar i huset. Dessutom så har Fotografiska en jättebra grej som är att man kan bli medlem. Och blir man medlem så får man inte bara tillgång till alla liksom händelser och evenemang som händer på Fotografiska utan också alla utställningar under hela året. Och i år så kommer Fotografiska ha 16 utställningar. Så att, ja, det är ju en jävligt bra deal. Tusen tack Fotografiska!
Nej men vi har ju läst en bok.
Ja, det stämmer verkligen.
Ja, den heter... Och det är coolt med den här boken för att det är boken som Mark Zuckerberg
inte vill att du ska läsa. Men det var därför vi läste den.
Det var därför vi läste den.
Alltså annars hade jag nog inte fått reda på om den här boken.
Nej, jag vet inte. Jag tror nog att den hade fått... Nej, inte, den har inte fått så här mycket uppmärksamhet.
Nej, den har fått så mycket uppmärksamhet för att författaren som har skrivit boken jobbade på Facebook i 7 år. Sarah Wynne Williams.
Mm.
Med globala frågor.
Mm. Public policy.
Exakt. Och hon, när hon fick sparken så skrev hon såklart på ett non-disclosure agreement, ett NDA.
Ja.
Där hon säger att man inte får berätta någonting om tiden där man har arbetat på företaget. Och så hon bryter ju mot det, den överenskommelsen nu. Och då har liksom...
Ja, det som hände var att Facebook gick till domstol. Och
exakt.
Var så här, hallå, du kan inte marknadsföra den här boken.
Hon byter det här kontraktet. Så nu kan hon inte marknadsföra den och har inte gjort det. Men den är ju väldigt, den är ju etta på alla bästsäljarlistor ändå.
Mm. Och det var kul för att det här, men det här är ju också en del av marknadsföringen av boken såklart, men vad heter det, förlaget gick inte ut med att de skulle publicera boken för sex dagar innan, för de var så oroliga för vad som skulle kunna hända.
Men tror du att det var marknadsföring? Tror du inte det var sant?
Nej, men det var sant.
Ja,
men jag tror också att det är bra marknadsföring.
Aha, ja, precis.
Men boken heter, sa vi det?
Den, ja, det
heter,
sa jag.
Lyssna.
Sitt inte bara på Facebook och scrolla, lyssna på vad jag säger.
Men, för vi har ju båda de här apparna nu som begränsar våra, ja, sociala, exakt, medier.
Det är väl för dig?
Det går bra. YOLO. Men vet du vad som hände innan vi började prata om boken? Det som hände var när jag skulle göra de här inställningarna. Min app heter Jomo. J-O-M.
Det är Joy Missing Out.
Ja, det förklarade du för mig. Jag vet. Jag fattat. Ja. Ja. Men då hade jag ställt in att jag inte får titta på mina sociala medier-appar mellan 19 och, alltså på kvällen.
Ja.
Från 19 på kvällen och framåt. Och inte heller mellan 6 och 9 på morgonen.
Ja.
Så att jag på morgon och kväll ska göra andra saker.
Ooh.
Men då hade jag missat att ställa in det på helgerna.
Ah, så du har hela helgen och legat bara...
Hela helgen, den här helgen när jag bara... liksom scrollat som en idiot på de här tråkiga apparna. Och så har jag känt så här... Jag önskar att jag hade den här... Jag önskar att jag hade ställt in Jomo annorlunda.
Varför fick du inte bara ställa in,
nej,
den?
Nej, men jag kunde inte göra det efter. Men nu har jag gjort det till...
Ja, till kommande helg.
Till kommande, nej, men jag, helg. Så det var som att jag bara... Så att de tryckte i mig liksom...
Ja, jag fattar. Men alltså, jag fick det som man får i min app, Opal.
Mm. Det var Grimes.
Grimes, exakt. Det var Grimes. Jag fick reda på den genom min vän Grimes. Mm. Där säger de typ så här, du har varit så här många timmar på Instagram det här året. Du kommer lägga 32 år av ditt liv på att vara på din telefon.
Sa den 32 år?
Ja, men typ alltså.
Nej, men inte typ, sa den... Vet du, kommer du ihåg vad den,
nej,
sa?
Nej, jag tror den sa 32 år.
Okej, fan vad hemskt.
Nej, men Karin, alltså det var...
Men är det alltid det så? Att lyssna på musik, att läsa en bok i mobilen... För jag tycker att...
Jo, jag vet att du var så här, inte mina bokapp... Men när jag är i min bokapp så går jag hela tiden, jag ut och bokappen in i en annan app.
Jag vet.
Vet du vad Cara Swisher, vår techjournalistfavorit, son, gör?
Ja, nej, jag kommer inte ihåg.
Han låser in den i en box som inte går att öppna. På, aha, typ x antal timmar när han pluggar.
Ooh.
Alltså, MeTube.
Okej. Okay. Men varför går den inte att öppna? Eller någon annan
har koden? Nej, det är sånt kodlås som, aha, är tidsinställt.
Är det inte jävligt sjukt vad vi håller på?
Jo, men vi är ju beroende av den här fruktansvärda produkten som Sarah Wynne Williams har skrivit en bok om.
Mm. Men Sarah Wynne Williams, ja, hon har skrivit den här boken. Hon började jobba på Facebook. Hon hör av sig till dem 2008.
Hon är helt besatt av Facebook.
Hon är besatt av Facebook.
Hon är en kiwi.
Det är jätteviktigt för boken,
ja,
att hon är från Nya Zeeland, som är ett litet land på södra halvklotet. Långt ifrån...
Okej, du måste inte berätta vad Nya Zeeland är.
Nej, men hon försöker liksom pitcha att hon... För hon... Det här är hennes story i boken. Att hon förstår att Facebook kommer få en politisk betydelse i världen.
Mm, och hon är verkligen så här...
Och hon älskar
connect
den.
People!
Ja, för hon är diplomat och sitter i FN för Nya Zeeland och förhandlar om olika så genmodifieringsavtal eller kanske vatten... lagar, och så går det jättelångsamt och ingenting händer och det är ganska tråkigt, men hon drivs av någon sån rädda världen ambition.
Ja.
Känner du, jag
vet vad, jag skrällar att du känner igen dig igen.
Nej, men
jag känner inte igen mig.
Nej, nej, precis. Men hon är så en duktig flicka, hon vill, ja, rädda världen.
Ja.
Jag vill inte att det ska vara förminskande. Det jag sa nu.
Nej.
Okej. Men hon tycker att hon har en idé om att hon kan göra större skillnad på Facebook,
ja,
än att jobba för Nya Zeeländsk diplomat.
Och hon är så här, de verkar inte fatta vilket verktyg de har och vilka möjligheter.
Exakt.
Så hon börjar pitcha sig själv som fan.
Ja.
För hon är så här, de måste anställa mig, men de söker liksom ingen.
Nej.
Men hon är bara så här, jag måste förklara för dem min vision för Facebook.
Mm, mm. Och 3 år senare så lyckas hon... tjata sig in, då har företaget växt en del också.
Ja.
Och då, så hon började jobba där 2011. Så det är 5 år innan valet av Trump, kan man tänka. Och vad händer sen? Jo, men hon börjar jobba i den här funktionen som är sorterar under Sheryl Sandberg, mm. kan man säga. För att på Facebook så var det ju så tidigare att Mark Zuckerberg är ju den grundaren. Han har total kontroll över företaget. Han har över 50% av aktierna. Han kommer från ingenjörssidan, kan man säga. Ja. Produktsidan. Han älskar produkten. Hur kan man utveckla den? Hur kan den växa?
Han är en kodare.
Ja. Och sen var Sheryl Sandberg den som hade hand om allting som handlade om marknadsföring, försäljning, men också det politiska.
Ja.
För hon hade ju en bakgrund nära kopplat till Demokraterna. Hon har jobbat med Larry Summers som är en sån demokratisk insider. Hon hade väl jobbat på Google.
Ja, hon kom från Google.
Ja. Så hon var liksom den så här politiska. Hon var ju också så företagsmamma lite grann. Det var i alla fall så de sålde henne utåt. Mm. Och han var the brains,
the liksom. Golden boy.
Mm. Så hennes funktion sorterar under Sheryl Sandberg.
Och det är som att ingen vet i början vad de ska göra med henne. För de har, det är så här, det är intressant också att se typ så här hur Mark Zuckerbergs vision för företaget förändras under de här åren. Liksom. För att när den här Sarah Wynne Williams börjar så är hon så här, men det enda de är intresserade av är growth.
Mm.
Alltså till vilket pris som helst. De vill bara växa. De vill bara att fler människor signar upp sig.
Mm.
De har inga politiska ambitioner. De har egentligen inga, de har liksom inga, vad heter det, alltså vad heter fan heter man?
Men de har ingen idé om hur de ska formas eller vilka värderingar som är bäst.
Nej, de har inga värderingar, ingen liksom så etisk kod, ingen så här.
De bara kör.
Vision om typ, de är ett företag och de löser problem när de kommer upp. De har liksom ingen sån att de ska förekomma saker och sådär.
Nej.
Och under den här tiden så har de ju också det väldigt berömda mottot move fast and break things.
Mm.
Vilket ju är typ antitesen till FN.
Ja.
Där hon kommer ifrån.
Ja,
och när hon börjar på företaget i början så är ju alla typ helt såhär, vad håller den här jävla kiwin på med?
Ja.
Och till exempel Nya Zeelands president,
premiärminister
kommer till Facebook och hon ska göra så här en tour typ och ingen, alla där, alltså alla som jobbar där bara skiter
vem
i politiker.
Är den där gubben?
Ja, exakt. Och typ så här, hon säger till Mark Zuckerberg, vill du träffa Nya Zeelands premiärminister? Och han bara, nej tack.
Ja,
och
så han typ
bara,
står bredvid.
Det är bara det, alltså det är han som står här. Jag frågade bara. Alltså det är bara så, som ett gäng bortskämda jävla barn som dricker läsk typ.
Det är inte som, utan det,
det är det. Och typ Tysklands premiärminister är där också.
Förbundskansler.
Vad sa du?
Förbundskansler, förlåt.
Nej men det är bra, men det är helt sjukt vad det finns många olika namn.
Ja.
Nej, medan vi i Sverige har en kung som vi är så stolta över. Förbundskansler är där och är, Tyskland är ju typ det landet.
Nej, men nu vill jag bara säga, nej, det är deras minister för typ kommunikation som är där.
Ja, och de är typ så här mest, de är mest negativt inställda till Facebook typ i hela Europa.
Ja.
Alltså i hela väst.
Ja.
För att det är också en rolig tid som hon skildrar när hon börjar där och ska försöka få Facebook intresserade av politiker. Mm. För politiker at that time tycker att det är så spännande och roligt med Facebook. Men när den här personen från Tyskland kommer dit så är de bara så... Nej.
Nej.
De är så här, fan vad stökigt här är.
Ja.
Varför är det så stökigt?
Tyskarna tycker det.
Ja.
Tyskarna är så här, varför har ni typ rör som syns i taket? De bara, men det är våran design här i Washington. För då är de i Washington, tror jag, det mötet.
Ja,
det ser ofärdigt ut. Och de bara, okej, det ser bara fult och stökigt ut.
Ja, precis. Och sen är de så här, ni kommer inte få vara personuppgifter. Hej då.
Ja.
Och hon kämpade väldigt hårt liksom internt för att få ledningen att förstå varför Mark Zuckerberg ska åka runt på olika såna här dagar och träffa olika världsledare.
Ja, dagar, alltså toppmöten, såna här riktiga toppmöten.
Såna här temadagar.
Ja, men olika toppmöten med ledarna, alla premiärministrar och presidenter i Asien eller i Sydostasien eller i, ja, hon verkar jobba mest med Asien och Sydamerika.
Ja. Och, men de är bara så skitsamma.
Ja.
Tills att de hit 1 billion users.
Ja, för då säger de ju så här, den första miljarden användare, det var den lätta miljarden.
Det är den enkla miljarden.
För det i USA, det är liksom i länder som redan har tillgång till internet och som är positiva till den här produkten. Men nu handlar det om att liksom rulla ut Facebook i länder och på marknader kanske inte finns bra internet, det finns massa regleringar, det finns ett politiskt motstånd, och då blir hennes jobb mycket viktigare.
Och då helt plötsligt börjar liksom Mark, som hon knappt ens
har sett,
har träffat.
Nej.
Efter det börjar ju intressera sig för det hon gör. Mm. Och liksom, mm. Och samtidigt som Mark börjar intressera sig för det hon gör, så börjar Sheryl Sandberg bli liksom en megakändis i egen rätt, eftersom hon har skrivit den feministiska självhjälpsboken Lean In.
Som vi väl har pratat om här förut.
Alltså jag tror att vi har nämnt inte den bara, men jag tror att vi har läst den till fullo.
Men herregud, det är ju en klassiker. Ja, men det är en liberal feminist. Nej, men det är en sån marknadsliberal. Den är helt sjuk, den boken, nu när jag tänker på den. Jag kommer ihåg att jag läste den när den kom ut. Och
2013
den.
Kom den.
Ja, 2013 kom den. Och hon, nej, men hon skriver ju om hur kvinnor ska typ ta sig fram i näringslivet.
Och det är att man ska lean in. Ja. Alltså man ska inte, typ till exempel så har hon en sånt här exempel som är att hon säger så här: kom och ät lunch till sina kvinnliga kollegor. Och de bara, nej, det är lugnt. Och sen så dagen efter hon så här: hur kunde ni säga nej till det?
Ja.
Typ massa viktiga grejer händer på den lunchen.
Ja.
Så hon är typ så här: ja visst, kvinnor stängs utifrån att bli miljonärer.
Mm.
Men de håller sig också
undan.
Alltså de själva går antimiljonärernas ärenden.
Ja, och de nej, men egentligen hennes bok är så här: de anstränger sig inte.
Nej, de anstränger sig
de
inte.
De anstränger sig inte, utan man ska vara så tidigt på jobbet, man ska säga ja till allting. En regel som hon pratar mycket om, Sarah Wynne, som blir relevant för henne, är så här: don't leave until you leave.
Don't leave before you leave.
Don't leave before you leave. Det är när du blir gravid.
Så det är typ så, bara gå
eller
inte hem
in och... till och med innan. Alltså, börja inte planera familjelivet innan, det är innan du är nionde månaden.
I och för sig lite vad du sa när vi pratade om feministisk ekonomi. Att du var så, inte att de ska tvinga mig vara hemma.
Det är väl inte alls samma sak.
Okay. Va?
Det är väl inte alls samma. Jag vill bara inte tvingad att vara hemma.
Nej, precis som Sheryl Sandberg inte vill att någon ska tvinga sig själv att vara
nej,
hemma.
Men hon vill tvinga alla att inte vara hemma.
Hon har också ett kapitel i den här boken som heter Sit at a Table, som också är så väldigt känt. Som är att man ska hela tiden liksom fake it till you make it ungefär.
Mm. Mm.
Och sen så har hon ett annat kapitel som heter It's a Jungle Gym, Not a Ladder.
Mm.
Alltså att det inte är så, alltså det är inte bara att man kommer in på ett företag och så bara kan man gå upp ett steg hela tiden, utan det är helt bananarama.
Och man bara till höger, till vänster.
Och det är typ så man får... det är så man hittar en väg till toppen. Mm. Genom den helt crazy vägen. Mm.
Och det som är så kul i den här boken.
Ja.
Det är ett väldigt, väldigt roligt och fruktansvärt porträtt av Sheryl Sandberg.
Careless People.
Ja.
Alltså det är det här som jag tycker egentligen är bokens behållning.
Ja, nej, men det är otroligt. Jag ska säga att jag älskade faktiskt den här boken.
Okej.
Okay. Jag... Den är väldigt roligt. Det är korta kapitel.
Ja.
Det är roligt skrivet. Men jag bara säga, nej, det är bra driv.
Det är jättebra driv.
Jättebra driv. Jag ska inte säga att det är ingen perfekt bok, men det är en bladvändare.
Det är en bladvändare. Jag läste en intervju med, för att hon kan ju inte ge några intervjuer som sagt.
Nej.
Så de har intervjuat hennes förläggare i Vulture.
Mm.
Och då frågade journalisten typ så, men har hon använt en spökskrivare? Och då var hon så, jag vet inte det riktigt, du får fråga hennes agent. Och sen så hade de försökt ta agenten, så hade agenten inte svarat. Jättekonstigt.
Okej, men hon har samarbetat med någon då kanske.
Ja, men alltså, jag förstår inte ens varför skulle de inte kunna säga det.
Jag vet inte. Men det är någon som är duktig på att skriva.
Ja, den men här det kanske, typen av... hon kanske har skrivit det. Men
den
det
är lite bara... så, Da Vinci. Alltså det är verkligen det drivet.
Det är verkligen sånt jävla driv. Och, och det är ju att hon hela tiden... jag ska säga så här. Hon är ju verkligen the outsider. Och det är också den berättarpositionen hon liksom skriver in sig själv i. Hon är kiwi. Hon typ verkar tjäna jättedåligt med pengar för att hon inte verkar kunna förhandla sig till ett bra kontrakt. Liksom.
Ja, men hon, när hon börjar på Facebook så gör hon misstaget att inte säga att hon vill ha aktieoptioner.
Vilket alla andra får.
Vilket alla andra får, och det är där värdet finns innan de har gjort sin börsintroduktion. Ja, och sådana där saker. Så att hon, alla andra, hon beskriver hur hon jobbar med assistenter som har så...
Louis Vuitton.
Diamanter som är stora som duvägg, typ. Ja. Och hon bara, jag fattar ingenting. Så hon, jag tror att hon överdriver kanske lite, men det är också det är en lite kul kontrast.
Ja, men precis, för det är lite som, jag tänkte det var som typ så Djävulen bär Prada, fast på Facebook. Ja. Alltså det är att hon är lite så, kusiner från landet som kommer in.
Vad är det där för röda sulor? Åh, vilka fina skor med röda sulor.
Och sen säger de så här, you can't afford it. Och så googlar hon och bara, oh my god.
Oh my god. Verkligen.
Så Karin kodade faktiskt.
Ja.
Men just det.
Men också, du vet vad jag har jobbat med på Schibsted.
Nej, vad?
Jag var ju director of public policy.
Oh my god, så du var Sarah Wynne Williams?
Nej, men det, var, alltså det är så kul för att när jag jobbade på Aftonbladets ledarsida.
Ja.
Och sen var jag på ett stipendieår i USA och sen skulle jag vilja göra någonting annat. Och då pitchade jag, och då hade de också ett behov i Schibsted av en sån position.
Ja.
De hade inte riktigt haft det. Och då Nej. Var det precis samtidigt som de här stora plattformarna, alltså Facebook och de, skulle börja regleras.
Okej! Okay.
Och jag höll på med de frågorna, var så himla intresserad och var jättearg på Facebook och Google och sådär. Och då fick jag det jobbet här i Schibsted.
Som du pitchade själv typ?
Ja, som jag pitchade själv. Och då var jag mycket i Bryssel ett par år bland annat.
Träffade du någon från Facebook där då?
Ja, jag träffade ju den här Elliot Schrade.
Nej,
Schrade,
som är en av huvudkaraktärerna.
Som är en av huvudkaraktärerna. Och jag undrar faktiskt också, men om hon Sarah Wynne Williams hade jobbat med Europa, vilket hon inte gjorde, då hade jag garanterat träffat henne.
Ja.
Men det är väldigt kul, så att jag såg ju de här diskussionerna som hon beskriver från andra sidan, eller utifrån. Jag följde precis de här frågorna.
Och vad är det för frågor?
Men det är frågor som handlar om vilket ansvar har Facebook, hur agerar de i olika länder, hur följer de sina egna standarder, vad händer, liksom den här frågan om yttrandefrihet och att skydda sina användare, hur liksom reagerar de när de får signaler om att det inte fungerar. Och det som hon beskriver är ju en total... Alltså en total nihilism då in i företaget, och ett total, till en början förstår man inte alls sin egen position.
Nej.
Men när man sen förstår vilket inflytande man har i världen, så skiter man fullständigt i det.
Ja.
Och det är, nej men det, hon skriver om det väldigt detaljerat och väldigt upprörande är det ju. Vad känner du om det?
Ja, men jag tycker det är roligt. Alltså, om man tänker, om man ska ta några exempel, ja, så är det ju att hon tidigt är så här, för att Facebook har liksom lagt till en knapp på hemsidan där man kan säga så här, jag har röstat, alltså inför ett val.
Ja.
Och då kommer det någon undersökning efter det som visar typ, ja men det var ändå typ så här 13 personer mer som röstade. Det var 13% som typ sa att de inte hade tänkt rösta, men när de såg den knappen så bestämde de sig för att rösta. Och de bara, oj shit, och det är också bra väldigt brandwise, för det här är under de åren som det är så, the resistance, alltså det är så Obama-åren, Taylor Swift, man har pink pussy hat, alltså det är så, du vet, avocado toast, världen är god.
Yeah.
Och då ska de försöka hitta ett annat projekt som är liksom lika positivt.
Ja.
Och då får Sheryl Sandberg en idé som är att hon vill göra ett globalt donat, alltså organ.
Hon har någon kompis som är typ transplanterar organ, tror jag.
Exakt, och då är hon så här, jag sa till min kompis att vi kan ha ett initiativ på Facebook där vi mellan länder sätter ihop folk som behöver organ.
Så och som vill ge organ.
Och som vill ge organ, så till exempel är det någon som i Mexiko som vill ha en njure, så kanske det finns någon i Tyskland, Colombia, som vill ge bara... Och så sitter det är aldrig någon som vågar säga emot Sheryl Sandberg. Så de sitter på det där mötet och bara... Ja, det är ju ganska typ så hårda regler kring det här med...
Och organförsäljning.
Ja, det är ju så, jag vet inte om du vet, men det svarta marknaden. Hon bara, vadå, så ni säger till mig att om mitt barn blir sjuk så kan inte jag bara åka till Mexiko och lägga en njure i väskan om det är det jag behöver.
De bara, ja, nej, men så är det faktiskt. Ja.
Och hon bara, det är ju helt sjukt.
Ja, det är väldigt bra.
Alltså, de är
bra,
så... liksom frånvända.
Ja.
Men... Och det här är också en sak som hela tiden återkommer i boken, att typ ledningen har helt idiotiska förslag, men som egentligen ingen riktigt vågar sätta stopp för, så de låter det gå ganska långt ändå, så att de håller på med det här organdonatusprojektet tills det bara är så här, två länder som kanske kan göra att man kan ringa ett telefonnummer där man kan, alltså,
registrera sig till det register som typ redan finns där.
Exakt, men så de börjar ju arbeta med lite sån här smågrejer liksom. Och sen så blir ju Mark Zuckerbergs stora initiativ när han börjar inse fan, jag måste bry mig om världen, är ju internet.org. Och det är nästan liksom, ja, men nästan en tredjedel av boken följer ju
det här projektet. Och, ja, men herregud.
Ja, vill du berätta om projektet?
Nej, men internet.org, det var ju ett sätt det var ju liksom en affärsstrategi. Det finns massa länder då där Facebook inte kunde rullas ut.
Ja, för att det inte fanns, folk inte hade internet.
Folk inte hade internet. Och då byggde Facebook en, eller skapade ett företag och en tjänst som var som ett väldigt basic internet, mm. med, bara med text egentligen. Och så sa man så här, vi hjälper alla er länder som inte har internet att rulla ut den här tjänsten. Mm. Vi bjuder på det. De bjuder, hjälper inte till med någon infrastruktur eller lägga några kablar eller liksom, utan bara själva tjänsten. Och då var hela tiden tanken från Facebook, vilket hon beskriver väl i boken, att när de väl har implementerat, gjort det här, då kommer de att kunna, liksom behovet av ett, typ, ett riktigt internet kommer att växa, mm. Och Facebook kommer kunna rulla ut sina liksom, fullödiga produkter. Så det, men det som också fanns med då i den här minimala liksom, internettjänsten var ju att det var att Facebook, en väldigt basic, en basic version av Facebook-appen fanns med.
Ja, så typ det var liksom för är Facebook, att internet är Facebook.
Och det var ju bland annat, och då försöker de rulla ut det här runt med massa olika länder. Och det är ett väldigt intressant, tycker jag, skildring av ett möte med Dilma Rousseff i Brasilien, mm. som var Brasiliens president då. Och hon är så här, nej men jag förstår inte ens, liksom, vad menar ni? Kommer ni hjälpa till med själva infrastrukturen? Liksom, det här, jag uppfattar att ni bara försöker blåsa oss. Mm. Och då blir de jätteupprörda. Hon tackar nej och de blir så här, men herregud.
Hur kan ni tacka nej,
hur kan ni tacka nej till Facebook? Och de blir jättechockerade varje gång en politiker säger nej eller får komma med regleringar som det här tyska fallet eller Brasilien, det finns några andra exempel, så kan de liksom inte tro att det är sant ungefär. Så det är verkligen också,
och de tror att allting kan lösas med lobbyism.
Allting kan lösas med lobbyism. Och mycket kan ju också lösas med lobbyism. Ja, nästan
allt kan lösas med det faktiskt.
Men och då ett av de länderna där de rullar ut ändå internet.org är ju Myanmar.
Ja.
Och det är ju någonting som jag och Martin skrev om i våra, vi börjar vår bok om internet i trasigt med precis det här caset som är väldigt känt där i Myanmar. Så rullade man ut internet.org, vilket gjorde att Facebook var internet,
ja.
I Myanmar. Och sen så hade man absolut ingen, det fanns ingen burmesisk talande sån här personer som man kunde vända sig till om folk postade saker som bröt mot användarreglerna.
Nej, och dessutom hade de inte översatt användarreglerna till burmesiska.
Nej.
Och det var jättemycket bootleg appar med den här internettjänsten, ja. Som ju bytte namn sen. Den hette inte internet.org sen.
Nej. Den hette Free Basics.
Ja, Free Basics. Så då var det typ också att det gick inte ens att rapportera ens på engelska. Nej. För att det var så här, ja men liksom bootleg-appar som inte Facebook själva hade byggt.
Ja.
De hade en person, påstår hon.
En fristående, en person som jobbar som konsult, alltså inte själva anställd hos Facebook i Boston.
I Irland.
Nej, i Dublin, precis. Ja. I Irland.
Ja, som är kunde burmesiska. Som är den enda typ i företaget som kan hålla koll på att så här sakerna, att vad som pågår där. Liksom.
Ja, som kan läsa vad folk skriver helt
exakt.
Enkelt.
Och sen så är det att det blir liksom en viral post som blir jätte inflammatorisk. Mm. Ja, men i alla fall så då liksom blir en massa poster virala där som är jätteantimuslimska. Mm. Och den här, det har varit jätteså militanta munkar där som liksom mördar den muslimska befolkningen.
Rohingya-folket.
Exakt.
Befolkningen. Ja, men det här var ju väldigt, det var verkligen så då att, du vet, människorättsorganisationer, aktivister, folk som höll på att bli typ mördade, det ledde till en situation av etnisk rensning och FN kallade det efterhand för folkmord, mm. Eller definierade det som det. Och det slutar med att FN skriver en rapport om att Facebook har haft en helt central roll, ja. I den här situationen, de här upploppen och våldet och alla de här morden. Och ja. Det här vet, och hon beskriver det från andra sidan, att de vet att det här händer,
ja.
De vet problemen med infrastrukturen, de vet problemen med appen, de vet vad, liksom, att de här problemen rapporteras in, och de skiter fullständigt i det. Och ja, alltså hon sitter väl inte på all information, men det är ett väldigt upprörande det hon skriver, liksom hur hon försöker nå fram och hur andra försöker nå fram med den här informationen, och att den också når fram. De vet verkligen om det.
Men då är det som att de sitter i ett sånt här, det är som att i och med att de inte har haft någon tanke, liksom ledningen på Facebook, om Facebook som går bortom att växa.
Nej.
Så är det som att liksom Mark Zuckerberg och sådär flipfloppar hela tiden fram och tillbaka mellan typ, ja, men vem ska jag vara nästan? Alltså det nästan handlar om honom. Mm. Typ. Är jag en person som ska ta massa politiskt ansvar, eller är jag en person som ska tro på yttrandefrihet?
Ja, ja. Nej,
om
ingen
vi tar
aning.
Ner den här posten, så då är det att de hamnar, nej men om vi tar ner den här posten, då måste vi ta ner de här posterna. Mm. Så det är att de hamnar som en sån psykos kring vilka de ska vara. Mm. Allt det här är ju inga nyheter. Nej. Hon kommer med här.
Nej, det är bara att det är en bra inifrån beskrivning. Exakt. Och det måste jag säga, det har faktiskt saknats. Ja. Så hon är ju ändå på en hög position och har tillgång till de här riktiga beslutsfattarna.
Verkligen. Men jag tycker att hon är helt sjuk i huvudet.
Ja.
Alltså för att är hon det. Är typ så här hela tiden. Till sist, en sak som jag tycker blir störig till sist är att varje kapitel är hon så här. Och då insåg jag att jag måste sluta.
Så gör hon aldrig
i
det?
I 3/4 av boken så är det så, då insåg jag måste sluta.
Hur fruktansvärt det var.
Det är så fruktansvärt. Okej, men nu har du faktiskt, nu jobbar du på det här företaget som bidrar till ett, och kanske liksom är absolut ansvarig i ett folkmord.
Nej, det är ett jätteproblem.
Och hon bara, ja, jag försöker ju,
jag försöker förändra inifrån.
Ja, alltså at some point, girl.
Men
alltså,
vid den här tidpunkten så litar jag inte längre på Mark. Man bara,
nej, och det har du inte gjort liksom i halva boken.
Nej, jag vet.
Och då är hon så här, ja. Och det finns ju också en side story i den här boken som handlar väldigt mycket om hennes sjukhusproblem.
Alltså, hennes hälsoproblem.
Hennes hälsoproblem. Hela boken börjar ju på ett helt sinnessjukt sätt.
Det är som en skräckfilm.
Jo, men också, varför har hon med det? Alltså jag förstår inte, för det börjar med att hon, när hon är tween, alltså typ 12 år gammal, blir biten av en haj.
I magen.
Hennes föräldrar verkar liksom inte alls ta det här på allvar.
Nej, de är bara, okej, okay, vad tråkigt.
Kör henne då från en kiwi-by in till någon liten kiwi-stad. Mm. Läkaren där lyssnar inte alls på henne, utan det bara så här, syr ihop henne och bara, men det här är ingen fara. Mm. Och sen så åker de tillbaka hem jättelångt, och sen så på natten så får hon typ sepsis och håller på att dö. Mm. Och hon väcker sin mamma om och om igen som säger, gå och lägg dig. Mm. Så att hon, och sen så till sist på morgonen så vaknar de och bara, oj, hon
håller på att dö.
Ja, exakt. Och det här är ju liksom, varför har hon med den här historien?
Nej, men hon beskriver ju själv i boken att det är det som får henne att vilja göra världen till en bättre plats.
Men också att det är så här,
och att hon vill leva liksom, ja, men det går inte alls ihop, för hon är så här, då vill jag leva mitt liv på riktigt, jag vill att mitt liv ska ha en mening.
För så här läser jag det. Mm. Du blir utsatt för dina föräldrar, en neglekt som gjorde att du nästan dog. Mm. Alltså för att hon skriver såhär, pappa älskar att fiska så vi kör långsamt till sjukhuset för han vill titta efter fisk längs havet. Alltså det du säger nu är helt sinnessjukt. Mm. Och jag känner att det inte har landat
nej,
i henne riktigt.
Inte alls.
Vilka vidriga, vet, att de verkligen är så, en liten flicka som håller på att dö. Ingen
nej, det, men det hanterar hon inte alls i boken.
Nej, och det känns inte så heller som att hon tror att det betyder en sak. Mm. Men för mig betyder det typ en helt annan sak.
Men verkligen, för det som händer sen är ju också att hon får helt en fruktansvärd upplevelse efter sin
andra. Nej men gud, Mare, sluta.
Nej men efter sin, det är hennes andra barn.
Ja.
Då håller hon ju också på att dö.
Jag vet.
För att hon håller på att liksom förblöda.
Ja.
Och helt fruktansvärt. Hon ligger i koma. De tror inte, hon får så 50 blodtransfusioner. Tar aldrig slut. Nej. Och sen till slut så stabiliserar det sig. Men då går hon direkt in och jobbar igen.
Igen hela tiden. Och sen så efteråt, året, säger hon så. Jag har precis fött ett nytt barn. Ja, jag vet vad ni tänker nu. Att det är helt sjukt att göra det när man har den blodsjukdomen jag har. Mm. Och läkaren sa att jag nog skulle dö.
Men nu
är bara. Alltså du måste verkligen gå i terapi.
Ja, men vet du vad jag tänkte jättemycket på när jag läste den här boken? Jag menar, det är en sak med historien om Facebook, men det här är ju också en skildring av specifik, ja, av en psykopatisk företagskultur.
Ja.
Och jag tycker att det här är under.
Det är ju det som är det roliga i boken. Alltså det som gör den läsvärd är ju, tycker jag, skildringen av den psykopatiska företagskulturen som inte är så Myanmar och Kina, vilket är helt fucked up. Men
ja. Men jag tycker att det, nej men för jag tänker på att det här är någonting som jag tycker är underdiskuterat i kritiken av kapitalismen.
Ja.
Att det ekonomiska systemet, eller liksom den formen av marknadsekonomi som vi nu har, med den här tillväxt, fokuset på tillväxt och på liksom, det här är ju en extrem version av det, men ja, kvartalskapitalismen då, att du ska liksom, du ska växa. Det skapar ju krav, ställer krav på företag som gör att du måste bete dig på ett omänskligt sätt när du är i toppen för att uppnå den här tillväxten. Mm. Och du sorterar ju folk på ett väldigt brutalt sätt. Och jag tänkte på det, du kommer ihåg förra veckan när vi pratade om den här filmen som jag hade varit och sett. Då var det en kvinna som sa ett citat där i den här panelen som jag lyssnade på, som handlade om sexuellt våld i Nepal, ett annat ämne. Men hon sa typ så här, vad hon sa då? People in power have no empathy and the people with empathy have no power.
Mm.
Och det är ju verkligen en, det kan låta banalt, men jag tror att det är en otroligt viktig insikt att för att kunna nå till toppen i de här företagen så är det liksom en medveten utsortering av svaghet och förmåga till empati.
Ja.
Som gör att kvar på toppen i de här världens mäktigaste entiteter sitter det enbart psykopater. Eller helt avstängda, jag ska inte säga psykopat, men folk som är 100% helt känslomässigt avstängda.
Ja.
Och det man måste förstå om henne, men jag tycker det som är intressant med henne är att hon är ju uppenbart helt liksom, hur, koko som stannar kvar där så länge.
Ja, och jag tycker att hon liksom väl mycket skruvar upp sin egen empati.
Ja, men det gör hon.
Det var så hemskt, jag vägrade jobba med att försöka lansera Facebook i Kina, men sen var jag ändå tvungen att jobba med att försöka. Och typ att hon, men också att det är helt konstigt när hon har sitt första barn, så vill de tvinga henne. Alltså jag tycker också lite så här, hon är också typ en dålig anställd.
Ja, men verkligen. Men det är ändå jag tycker ändå att det är ett viktigt vittnesmål. Därför att det skildrar, jag tycker precis som du säger, att hon avslöjar sig själv, vem hon är. Och hon är inte den hon utger sig för att vara.
Hon är inte den hon tror hon är. Alltså.
Eller hon är inte den hon tror hon är, kanske bättre. Men hon beskriver också hur sinnessjukt det är. Och hur liksom bortkopplat från all anständighet, vanliga värderingar.
Det som jag tycker är roligt med boken är att hur hon skildrar att det är bortkopplat från anständighet. Då inte i det här stora med Myanmar och Kina, utan när det är
i de små detaljerna.
Små detaljerna där så Mark Zuckerberg och Sheryl Sandberg, som man ändå är jävligt nyfiken på, när hon skildrar så här bara mellanmänskliga grejer, typ när hon är på någon turné i Asien med Mark Zuckerberg. Och han är så här, jag har tänkt på att jag vill gärna vara del i en liten mobb.
ett litet upplopp.
Och hon bara, vad menar du? Nej, jag skulle gärna vilja att du arrangerar så att när jag går någonstans, att det är som ett upplopp runt omkring
mig. Jag vill liksom känna hur det känns.
Och hon bara, typ, och alla bara, ja. Så då ska hon liksom arrangera ett upplopp.
Gärna med hjälp av Facebook. Ja. För han vill också liksom känna på Facebooks kraft.
Exakt. Runt en kraften? Miljon människor ska det vara.
Ja.
Och då är det som att han är så Disneyland. Bara, nej, jag vill åka den typ.
Ja, och den så, dagen vill jag ha. Och där vill jag ha ett upplopp.
Och då är det att du sist att han liksom träffar presidenten i det här, eller presidentkandidaten som har blivit val med hjälp av Facebook. Ja. Så att de går ut. Men då är det först att de ska åka ut i slummen. Och typ all Mark Zuckerbergs så här security personal får ju panik. Men så till sist så åker de bara till en sån ganska dyr köpcentrum. Och så blir det som ett litet upplopp där.
Runt den här politikern. Som är väldigt populär.
Men då är han med Mark. Liksom, för då, det är ju runt den här tiden som politiker också börjar förstå. Shit, man kan bli vald med hjälp av Mark Zuckerberg. Och efter det så är han liksom helt exotisk. Eller till exempel när de spelar brädspel.
Settlers of Catan.
Exakt, på jätten.
Ja.
Och hon bara märker alla förlorar med mening.
Och han har ingen aning.
Och hon bara så här, hallå, märker du inte? Varför gjorde du? Hon är ju en sån störig person också. Och sen så till sist någon gång när de två ska spela så säger hon, ja men jag kan spela mot dig men jag kommer inte förlora med mening. Han bara, varför skulle du förlora med mening? Och så vinner hon över honom. Och då är han så, du fuskar!
Så jävla hemskt.
Ja, men också, det är ju så, de grejerna som är roliga att läsa.
Ja, det är väldigt roligt. Och det är mycket såna, många sådana detaljer.
Ja, berätta om Sheryl Sandberg.
Nej, men Jag kan nästan inte. Jag tycker det var så obehagligt att läsa.
Det var så.
Det är så hemskt. Jag får kryp i hela kroppen. Nej, men Sheryl Sandberg, hon var ju... När, det som hände med henne när den här Lin inkommer,
ja,
det är att hon blir en världskändis. Ja. Alltså på en ny nivå.
Ja.
Innan, hon har ju varit en jätteerkänd företagsledare och sådär innan
och dess. Och redan som en känd aura.
Att känd man är aura.
Och hon säger det, jag var ju jätteimponerad och tagen av Sheryl Sandberg.
Ja, hon var ju tokig i Sheryl Sandberg. Hon tyckte hon var superglamorös och liksom framgångsrik. Hon är ju väldigt liksom dragen till framgång såklart, annars hade hon ju inte jobbat kvar så länge. Men när Lin inkommer i alla fall, då blir ju Sheryl Sandberg liksom next level. Då är ju hon så Oprah liksom.
Ja.
Världskändis. Och då tvingas alla kvinnor, också så kul, på hela Facebook delta i marknadsföringen av Sheryl Sandbergs bok.
Och, på sin arbetstid.
På sin arbetstid och utanför sin arbetstid. Ja. Och då råkar den här Sarah Wynne Williams vara höggravid. Och ja, det tycker ju Sheryl Sandberg är helt perfekt. Det är därför jättebra. Att hon så här, don't leave until you leave.
Exakt. Och,
så hon tvingas ju sitta med och de har massa möten med Sheryl Sandberg. Och, men i den vevan så ska det också vara, då kallar Sheryl Sandberg in alla kvinnor på företaget till ett till så Women's Day, att de ska fira Women's Day tillsammans. Ja. Och det här är, tycker jag, det värsta, för då ska alla kvinnor dela rum.
Ja, i det här. Är så konstigt.
För då ska de så gå runt i pyjamas.
Sleepover.
Så pyjamasparty och vara så intima med varandra. För det är det som också händer med Sheryl Sandberg. Hon verkar ju vara helt förlorad i... Eller hon är liksom helt väck.
Ja, hon är ju verkligen...
Helt gone.
Ja.
Och hon kräver intimitet av sina kvinnliga anställda på ett väldigt, väldigt obehagligt sätt. Till exempel då att de ska... dela sovrum med henne.
Nej, men att när de flyger
i hennes privatjet.
Så ska man gå och lägga sig och sova med henne. Och så kommer hon ut och säger till Sarah Wynne Williams då, som är höggravid, bara, Sarah, dags att vila. Time for bed, typ. Och hon bara,
jag vill inte.
Nej, typ.
Jag behöver jobba. Jag behöver jobba
typ. Hon bara, nej, nu kommer du och lägger dig med mig. Du är utmattad.
Ja.
Och då är det som att hon bara bestämmer sig för att när jag tänker fan inte gå och lägga mig i sängen på jetplanet med min jävla
chef. Det här är en
chef.
Av alla 30 gånger hon bestämmer sig för att så här, nu drar jag ett streck.
Exakt. Och så är hon bara så här, nu kommer du och lägger dig. Och hon är bara så här, när jag vägrar. Och så blir det som att hon bara, Sheryl Sandberg bara, det här är, alltså hon blir
det här är
så förbannad.
Mm.
Och så sist går hon väl tillbaka in. Men då har det typ att för det är när de är på väg hem från någon jävla grej. Och på vägen dit så har hon så här suttit i bilen. Och då har så här, Sheryl Sandbergs assistent lägger sig med huvudet i Sheryls knä.
Och så pillar
och så
hennes hår.
Och så ska de
så
här, pilla varandra i håret.
Ew.
Nej, men uff, jag vet exakt vad det är för jävla damer. Alltså.
Jag vet också vad det är för damer.
Och sen så har hon den här Joel Kaplan som fortfarande är kvar på Facebook. Som blir hennes nya chef efter typ, ja men efter hälften av åren hon är där.
Ja.
Som kommer från det republikanska partiet. Och som liksom, ja men börjar sexuellt trakassera henne. Typ när hon får den här blödsjukdomen som hon håller på att förblöda efter förlossningen.
Mm.
Sitter i möte med henne och bara, var blöder du ifrån? Bara, men, alltså, ja, ur fittan din jävla idiot. Alltså, fan tror
ja,
du?
Nej men han är, det är en otroligt äcklig beskrivning av honom faktiskt.
Ja, och allting är typ, fast det är lite så här, hon bara, han harassar mig typ. Man bara, men man är också så himla, du vet... Det har hänt så mycket sjuka grejer. Man har fått reda på så mycket, typ så här, Harvey Weinstein.
Mm.
Så det är man typ så, ja men han är jätteosoft.
Ja.
Men man blir ändå så här, det borde varit lite mer harassment tycker jag.
Ja, men jag fattar vad du menar. Men tycker du, för jag funderar på, jag tycker hon försöker bygga ett case som är, för att hennes man är britt.
Ja.
Och de jobbar både i USA, hennes man jobbar på Financial Times. Men det är lite svårt att så här, hon är så här, jag kan inte sluta för jag har ingen sjukförsäkring. Men alltså de här två personerna,
de måste tjäna så
jävligt. Nej men de måste ha haft något annat, någon annan möjlighet.
Det är klart.
Ja.
Och det här tycker jag också är konstigt.
För hon försöker framställa det som att hon verkligen inte själv har något
jag
val.
Jag kan inte sluta för att jag har barn och typ när hon ska vara hemma med sitt första barn så till sist är de på Facebook så nu får du komma tillbaka till jobbet.
Ja.
Och det är hon också så, det är så sexistiskt. Bara, du är typ i toppen, alltså jag förstår ändå. Du måste också du måste ju fatta vad du har ju sökt dig hit.
Ja.
Du måste väl...
Ja, och vid den här tiden så kan hon ju, förstår hon ju företagskulturen.
Ja, exakt. Så att jag är lite så här, okej, cry me river typ. Men då är det så här att hon
Men det är klart att det är en otrolig dubbelmoral att Sheryl Sandberg samtidigt lanserar en bok där hon är så här, nolltolerans mot sexuella trakasserier, nolltolerans mot diskriminering av kvinnor.
Men öppna gluggarna min lilla kiwi.
Det är en öppen öppen dubbelmoral.
Alltså förstår du, jag känner lite så här, get när man är så här, det är så hemskt. Ja, det är hemskt, väx upp.
Ja.
Men då är i alla fall så här, Tom är helt tokig på att jag inte kan vara hemma med barnet. Tom kan väl vara hemma med barnet? Mm.
Men Tom är en brittisk, så här, Tom är ju en sån brittisk överklass gubbe från Oxford.
Men det är också ett sånt konstigt hål i boken. Ja. Typ så här, då, Tom är så, vi kommer inte ha, vi har, de skaffar nämligen en nanny.
Mm.
Och så sitter Tom och tittar på den där, de har en sån nannycam. Mm. Och så helt plötsligt säger han att brandmannen kommer in. För då har nanny råkat låsa sig ute. Bara, nu har vi lämnat nu har du lämnat barnet med nanny.
Men du då, Tom?
Var, åk hem och var med barnet, för du är föräldraledig då.
Eller också när det är väldigt så sorgligt när de
alltså,
båda...
Alltså, Sheryl Sandberg typ.
När de båda måste, så här, måste vara i Davos samtidigt. Inte heller, man känner inte heller jättesynd om
dem. Nej, jag kan inte veta vad Davos är.
Ja, Davos är där...
Det är sådana dagar.
Ja, det är sådana dagar. Det är där World Economic Forum är varje år. Det är en liten schweizisk alpeby. Dit världseliten
alltså
flyger in.
0,001% är där och har sina temadagar.
De har temadagar.
Ja.
Ja, då pratar de om så här, vikten av värderingar i näringslivet.
Och där
saker.
Är det också en massa fakta politiska deals händer hela tiden. Typ, de är där och träffar den irländska premiärministern, förbundskanslern eller presidenten.
Mm.
Jag vet inte vad de har i Irland.
Mm.
Och han är typ så här, ni måste börja betala skatt. Typ, för att Facebook har så här jättemycket av sin verksamhet där.
De bara, då måste vi tyvärr flytta.
Och då han bara, okej, ni behöver betala skatt. Alltså de bara gör en massa sådana sjuka deals där hela tiden.
Jag tycker den stora insikten som jag inte riktigt hade förstått förut, förutom alla de här roliga roliga storiesna med Sheryl Sandberg, men och det var hur och varför de byggde upp de här mekanismerna för politisk påverkan på plattformen.
Ja.
För att det de märker, apropå det vi pratade om i början, det de märker efter ett tag, det är att de är till slut, eftersom de blir så himla stora, så blir de också beroende av politiska regleringar när det gäller skatter och användarvillkor, integritet och sådana där saker. Och då är det ju ett problem att många politiker inte tycker exakt som Facebook.
Nej.
Och då bygger de upp de här verktygen för politisk påverkan. För de förstår ju att om vi har politiker som har kommit fram och blivit valda tack vare Facebook, så kommer de vara mer välvilligt inställda till Facebook.
Ja.
Så det är egentligen inte... Jag har nog alltid trott att det där var mest en affärs...
En bra
affärsmodell. Ja. Att de skulle kunna dra in mycket annonspengar på det. Men poängen var hela tiden att de skulle förse världen med... folkvalda politiker
som är på Facebook-sida.
Som är helt beroende av Facebook.
Mm.
För då kan man utöva påtryckning på dem eller säga att nej, men om ni reglerar oss så kanske vi stänger av den här algoritmen. Och då kommer du inte kunna bli omvald nästa gång.
Men hon säger ju att det är kul, för hon jämför hur det är i slutet av boken. Så är de på någon sån jävla tema då någonstans.
Mm.
Och då tänker hon tillbaka på hur det var för typ så 6 år sedan.
Ja.
Och att nu är, så säger hon så här, men nu är Mark Zuckerberg the kingmaker.
Ja.
Att från att ha kommit och åkt runt på de här temadagarna i hela världen och ingen, han har inte ens blivit placerad vid de här stora borden när det har varit middagar.
Mm.
Och nu är det ju liksom att världens ledare kommer för att kyssa hans ring.
Och
liksom.
Det är efter Trump har blivit vald. För då fattar ju alla att Trump hade aldrig blivit vald.
Och först var det ju så här, Justin Trudeau och typ sådana good guys. Typ. Och sen så helt plötsligt är det Trump. Och Sheryl Sandberg är så, wow, gud vad de har drivit den här. För de fattar inte heller exakt vad de har gjort.
Nej, de fattar inte riktigt.
Utan de är så här, wow, typ någon i Trumps kampanj har verkligen fattat hur man använder det här. Och hon är så här, vi måste värva den personen.
Ja, nej, men det de gör, det som, ja, men det är väl dokumenterat hur intimt Trump-kampanjen, alltså de använde sig av Facebook-ingenjörer liksom helt inbäddade i kampanjen. De var helt pionjärer verkligen när det gällde de här ganska nya verktygen som fanns då. Men
det som jag tycker är slay att Xi Jinping, han skiter i Mark Zuckerberg.
Ja.
Och det är också så här jättekul scen när Mark Zuckerberg, det enda han vill är att få en bild med Xi Jinping. Och sen så typ 2015 så
råkar
de träffas väldigt snabbt. Och så är det alltså bara så en sekund och så är det någon som tar en bild. Men då är Xi Jinping bakifrån.
Ja.
Och så postar Mark Zuckerberg den på sin Facebook-sida. Och då blir de skitarga i Kina.
För det är ett väldigt få par.
Exakt. Och sen så ska han försöka träffa liksom... honom flera år senare. Men det är en sån kul scen hur de liksom verkligen ringar in.
Ja, men Mark Zuckerberg är så här, listat ut var han ska typ komma.
Byta om.
Ja. Så står han i korridoren. Och då kommer han...
Och då har Kina listat ut. Mark Zuckerberg är där och vill prata med oss när han ska byta om. Så då kommer han med så en armé av anställda som bara blir som en
vägg,
vägg runt omkring honom. Så att han kan, Mark kan inte ens liksom...
Outfox the fox.
Eller hur? Man blir ändå lite så Kina-vän.
Nej.
Okej. Okay.
Men jag tyckte min favorit anekdot i boken är annars när de ska försöka svara på ett feministiskt, en feministisk organisering inne i företaget som hette så Facebooks Feminist Fight Club.
Vad tyckte du om det, vi som såg Fight Club i somras?
Nej, jag vet inte. Jobbar någon annanstans, säger jag. Men, och då blir svaret av Facebook, de är så här, oj, vi måste svara på det här.
Det där är vår jävla ball.
Yeah. Men de är så här, oj, 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 det rör sig bland de anställda, vi måste svara. Och då är de så här, ingenjörer, de bara, vi svarar med en ingenjörslösning, nämligen en bot som heter hashtag ally. Och då...
så fort en man ser...
Killar! Den här ska vara till män. Ja. När männen, en man ser, som du säger, en man ser att en annan man stöttar en kvinna, då får han poäng.
Så då trycker man där i Facebook.
Och då får han högre lön.
Nej, och då är det typ så man får, ju mer poäng man får, så får man en sån batch på sin profilbild.
Typ. Ja, men som också påverkar
det är helt sjukt.
Din lön.
Ja,
så det är helt sjukt. Såklart de här ingenjörerna börjar direkt gamea det här och ger varandra så här,
massa,
trycker.
Alla.
Och då är det en kvinna som är så här, Where's my I got sexually harassed at work badge?
Nej, exakt.
Ja, är det en kvinna som frågar.
Men det,
så det var kul.
Ja, verkligen, det var kul. Men det som är sjukt också med Sherilyn William, det är typ så här, hon bara, jag är helt ensam. Jag är den enda som vill förändra. Och sen så blir hon inbjuden till den här och bara, oh my god, det är massa som blir utsatta för sexism på min arbetsplats. Hon är också som en helt sån världsfrånvänd chef. Ja,
verkligen.
Och sen så bara är det typ att en massa så tjejingenjörer så här, ja, vi har ju det helt förjävligt.
Vi har ju hållit på med det här jättelänge.
Hon bara, wow! Ja. Alltså, dra huvudet ur röven.
Mm. Men det är också, för det som, boken slutar ju inte med att hon slutar. Boken slutar med att hon får
hon
sparken.
Hon får ju sparken!
Hon slutar ju aldrig själv.
Hon är såhär, jag var på väg att sluta.
Jag letade efter andra jobb, man bara, gjorde du verkligen det?
Jag förstår inte hur det kan vara så svårt för henne att hitta jobb.
Nej, det kan inte ha varit så himla svårt.
Och för att hon slutar ju, för att hon gör ju en sån sexual harassment complaint mot han Joel Kaplan.
Mm.
Och sen så är det ju det som mer eller mindre gör att hon åker ut. Jag tror att hon blir för... Och hon vägrar jobba med Kina. Och, fast sen jobbar hon ju ändå med Kina.
Ja.
Hon bara, jag kan inte sluta för de säger att jag måste hitta någon ny. Och jag hittar ingen ny.
Mm.
Alltså som ska jobba med Kina.
Alltså, det är svagt.
Det är svagt.
Ja,
och men... typ, när jag läste den här intervjun då med förläggaren i Vulture.
Mm.
Så var ju också journalisten så, men är boken factcheckad? Och det är den ju inte.
Nej.
Och jag menar, det är ju en memoir så man behöver egentligen inte factchecka. Men det hade ändå varit fett om den ändå var factcheckad.
Mm.
Eller vad tycker du?
Ja, verkligen.
Och hon är så här, ja men, för då sa förläggaren, ja men hon har bidragit med jättemycket typ dokument.
Ja.
Och då var journalisten så, ja men har du läst de dokumenten?
Mm.
Ja nej, inte allt, men när jag har frågat om vissa grejer har hon kunnat visa typ.
Mm. Men det är, nej men jag tycker slutsatsen blir det vi redan har sagt. Nämligen att hon avslöjar sig själv. Men hon avslöjar ju också någonting viktigt om, det är en väldigt viktig berättelse ändå.
Jag kände inte så här, wow, det här var så viktigt. Men jag kände att det var liksom, att det var som att dra ner brallorna. Och det var roligt.
Ja.
Jag kände liksom inte att det här var en... Jag har ändå läst bättre Facebook. Alltså som jag har känt, det är den där som kom framåt. Där man var
det är
så.
Den som jag skrev 2018, är det den du menar?
Det är den jag menar. Den var helt, what? Det var ju den som gjorde mig vänster. Så det var ju...
Du är ju inte vänster.
Nej, just det var den som gjorde mig... Men det här, hon kommer ju säkert bli typ så här, jag läste någon annan text om det, typ att bara, ja men hon kommer väl få typ så här en böter på hur många miljoner dollar som helst.
Ja.
Hon, alltså på ett sätt, hon har säkert förstört sitt liv.
Ja.
Alltså hur ska hon, det, jag tänkte på de Pirate Bay-grunden, alltså hur ska man kunna komma runt ett sånt,
nej,
en sån bot liksom.
Nej, men i och för sig, om hon inte säger någonting så kanske hon inte får några böter.
Boken är ju att hon har sagt något, girl.
Jo, men om hon inte gör de här intervjuerna.
Nej, men det är ju, boken är ju det de...
Ja. Men... Jo, en scen som jag vill bara nämna, det är ju när det finns ett par år där när Mark Zuckerberg är ganska imponerad av och vill närma sig olika politiska ledare och vill försöka förstå politik.
När han själv ska bli president.
Och sen är det kul när han själv, jag kommer ihåg det här så väl, jag skrev ganska mycket om det då, när han är så här, jag vill åka till Iowa och New Hampshire. Det
vill säga åka till alla sådana states.
Delstater där en presidentkandidat alltid testar liksom marken för en kandidatur. Men det var inte det jag tänkte på, utan det finns en scen i boken ganska sent, det måste vara kanske 20... Ja, det är precis när Obama ska lämna. Så det är 2016 då, slutet på 2016. Och då ser hon liksom Mark Zuckerberg på något sånt där, en sån temadag med massa världsledare. Och hon ser att han bryr sig inte ett jävla skit om dem längre.
Nej.
Därför att han inser att de här världsledarna, de kommer och går.
Ja.
Och jag
består.
Ja. För att han har kontroll över sitt företag. Och han kan vara kvar i 50... Vi kan behöva dras med honom i 50 år till.
Det kommer vi ju göra.
Om han inte...
Han kommer aldrig lämna.
Nej, han kommer nog aldrig lämna. Och de här folkvalda politikerna, de är bara som myggor för honom.
Ja.
Och det är så jävla fruktansvärt att tänka på det.
Jag vet.
Ja, men...
Men det var en kul read.
Det var kul read. Mycket bra anekdoter.
Ja, det var anekdoterna som var den stora behållningen. Men jag störde ihjäl mig på henne.
Jag störde också ihjäl mig på henne.
Herregud. Och då insåg jag att jag måste sluta.
Att du måste göra karriär.
De sista 20 kapitlerna slutar ju typ med den meningen.
Ja, och då insåg jag
att det går inte längre.
Han hade ingenting, ingen idealism kvar längre. Ja.
Jävla kiwi.
Mm. Men jag kände att du inte uppskattade min insikt om det här med att vi pratar för lite att alla toppföretagsledare är psykopater. Men du kanske tycker att det är bara
jag tycker typ att det är
givet.
Ja, för mig är det nog givet.
Ja.
Det är det enda man... Det är liksom...
Jag tycker ändå att vi pratar om det för lite.
Okej, men det kanske är för att du har mer med dem att göra. Det är ja, som chef.
Hoppas ingen.
Lyssnar. Jag tror inte de lyssnar.
Inte på den här nivån.
Nej, inte på den här arbetsplatsen.
Nej. Okej. Okay. Ja. Ja, men vad bra. Det var det.
Vad skulle
Careless people.
Ja, ändå en kul read.
Ja.
Men jag är lite, det är sjukt att läsa en bok och inte kunna se en intervju med författaren.
Jag tyckte
det var jättetomt och konstigt.
Men jag ska läsa den där intervjun i Vulture då.
Ja, men gör det.
Mm.
Vi ses ju nästa vecka.
Ja,
och vem vet vad som händer då?
Vem vet vad som händer då?
Woho!
Jag vet inte.
Du vet inte, jag vet inte.
Ingen vet inte. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.